Nej. Nu har du helt fel. När man är 20, då är man liksom så pass ny i sexualiteten, så att då är man liksom, då ska man på något sätt upptäcka allt som det har att ge av det där mera basbetonade. Men sen när man börjar bli äldre, det är tvärtom. Det är efter 40 som man börjar upptäcka alla de där lite mer spännande avvikelserna.
Ah, okay. Eller så. Så det är inte helt onormalt.
Överkurs.
Kör igång, Marcus.
Då hälsar vi varmt välkommen till ännu en episod av vad vi har valt att kalla vadå, Mikael?
Öppet hjärta.
Så är det. Och vi sitter på anrika hotell Kristina på Birger Jarlsgatan i Stockholm.
Birger Jarlsgatan 24.
Ja, i ett något mindre rum än vad vi brukar göra.
Ja, det var upptaget på vårt rum där.
Ja, men det har en kristallkrona i taket i alla fall.
Ja, jajamän, det är fint. Ja. Det är fint.
Hur är läget?
Det är jättebra.
Känns det bra?
Perfekt.
Ja. Ska du presentera gästen eller vill att jag ska?
Gör det du. Vi verkar ju känna varandra.
Ja, det gör vi faktiskt. Lite grann, eller? Det är Katarina Janouch, välkommen hit.
Tack så mycket. Ja, men vi känner varandra.
Jag började bläddra i sån här minnesbibliotek snabbt nu, såg jag. Men jag kom inte på riktigt när det var första gången som vi i så fall hade kontakt. Men det kan ha varit i samband med någonting om missbruk, tror jag.
Jag tror att vi träffades första gången i Norrköping. Faktiskt.
Aj, på någon litteraturkväll?
Ja, du och jag var ju faktiskt på den här teatern och båda två så pratade vi.
Just det.
Var inte en Bokens afton?
Ja, exakt så. Det är sant. Bokens afton tror jag.
Och det var typ 12 år sedan eller någonting.
Det var det nog, ja. Så länge sedan. Ja. Men välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra.
Ja, du ser glad ut.
Ja, jag är jätteglad.
Ja. Är du arg annars ofta?
Nej, jag är en väldigt positiv person.
Ja. Du verkar må bra.
Ja, mår rätt bra faktiskt. Ja. Det är så när man är positiv.
Ja, det är riktigt.
Fast arg, det är ingen farlig känsla. Det är klart att jag blir förbannad när jag tycker att någonting är fel eller när jag blir upprörd eller så.
Ja.
Svenskar är lite rädda för det här med att bli arga. Men det är som att det är en ful känsla.
Ja.
Jag har faktiskt skrivit en bok för barn som kommer i höst som heter Så bråkar man och så blir man sams. Därför att jag tycker ju att det här är någonting som är...
det är bara barn som behöver.
Nej, men precis. Den är väldigt så pedagogisk att gå igenom det här med ilska och varför man kan bli upprörd och förbannad och varför man hamnar i konflikt. Och det är ju väldigt mänskligt.
Ja.
Jag tror inte på att man ska trycka undan det. Jag tror man mår jättedåligt av det. Att man liksom skuldbelägger de här känslorna av ilska och av upprördhet. Att det hela tiden ska tonas ner.
Ja.
Och till slut så kanske man exploderar.
Ja.
På riktigt.
På ett felaktigt sätt kan det bli också. Det kan komma ut snett.
På ett jobbigt sätt. Ja. På ett aggressivt sätt. Nej, men alltså så här är det. Kvinnor stoppar ofta den här aggressionen och ilskan i sig, man liksom gör den till något självdestruktivt, medan män agerar ut mycket mer.
Ja.
Och jag kan väl tycka att det är lite synd på ett sätt, för varför ska inte kvinnor få, alltså jag tycker inte man ska agera ut på ett väldigt så här, destruktivt sätt och skada andra och så, men jag tycker gott att man kan faktiskt få ventilera den här ilskan.
Får du ofta höra att du är arg?
Vad sa du?
Får du ofta höra att du är arg?
Kanske var det mer förut, för då tyckte folk att jag såg så arg ut bara för att jag är lite bestämd så där.
Mm.
Och då blir det liksom som att man utstrålar någonting som folk blir lite så här, särskilt i Sverige, jag får aldrig höra det utomlands, men i Sverige fick jag höra det från att jag var rätt liten så här, när vi kom till Sverige, att ja, du verkar så arg, så här, du verkar så arg för att jag kanske pratar lite hetsigt eller så här.
Är det en härskarteknik kanske? Kan det vara?
Man blir ju ganska osäker när någon hela tiden så här påpekar så här, du ser arg ut. Eller... Fast det där har lite grann att göra med också hur kvinnor på något sätt förväntas vara. Att kvinnor ska liksom vara så här vänliga och mjuka och leende och gulliga. Ja, men ni vet.
Ja.
Det är ju ingen som förväntar sig att män ska vara gulliga och leende och vänliga. Men en tjej ska liksom vara det. Och när hon inte är det alltid. Alltså hon behöver inte ens vara arg. Hon kan bara vara neutral. Då får hon höra sig, varför ser du så sur ut? Varför ser du så arg ut? Kan du inte le? Får man ju se lite tänder? Lite mungiper, liksom lite så. Och det där är ganska störande. Det är som att fokus förflyttas från egentligen vad man har att säga eller vad man tycker, från till liksom utseendet, vad man, bara hur man ser ut, bara ytan.
Ja. Jag tänker, men kan man ta det lite från början, för det är intressant. Det talas liksom mycket om, och vi kommer komma in på det också, alltså människor som kommer hit till Sverige och sådär. Både du och jag och många andra, en del andra har ju skrivit om det i olika former och så. Du kom till Sverige som 10-åring, va?
Ja. Jag kom till Sverige 1975, ja, precis början av 1975.
Från dåvarande Tjeckoslovakien, ska vi säga.
Precis.
Vad var anledningen till att ni lämnade Tjeckoslovakien och kom till Sverige?
Nej, det var ju för att min pappa var politiskt aktiv och situationen blev ju helt enkelt outhärdlig för vår familj. Han blev ju avskedad från sitt jobb och känns det igen. Ja. Åsiktskorridorer, diktatur, men där var det ju diktatur. Det var ju ryssarna ockuperade ju Tjeckoslovakien och efter det så var ju de oliktänkande stämplade.
Och han var ju avlyssnad och förföljd och det höll ju på länge,
ja,
eller hela familjen.
Ja,
eller?
Vår familj var ju det. Alltså pappa, många stack ju iväg då 1968 när det där hände, när ockupationen skedde. Men ja, pappa ville ju inte det, precis som många andra tjecker, och ville stanna kvar och kämpa på plats. Men till slut så blev det ju ohållbart.
Det var ju som partisan närmast då. Alltså gud, du vet.
Nej, men dissident kan man väl säga, en oliktänkande, en person som inte höll med i det som skedde och som hade andra avvikande politiska åsikter.
Det skulle kunna stämma in på dig lika väl.
Jo, men vi skojar ju om det, att vi har ju en familj av dissidenter, att det går i arv och att det är på något sätt en sån släkt. Och det finns faktiskt andra, jag har vänner som också kommer från dissidentfamiljer, så där det sträcker sig ännu längre tillbaka i tiden, där man liksom på något sätt vänjer sig vid någon slags utanförskap och man inser också att det är inte så farligt alltid, utan man klarar sig och det kan vara rätt sunt.
Men hur gammal var du under den perioden då när ni var förföljda liksom, eller när ni var jagade?
Nej, det var ju från att jag i princip var 4 fram till att vi åkte. Så att mina första skolår var ju så, och det var ju jobbigt då i skolan därför att man avvek från de andra kamraterna, för att det var ju väldigt mycket kommunistisk ideologisk skolning i skolan. Det var ju indoktrinering.
I Sverige pratar vi nu då?
Ja, nej, vi pratar om Sverige.
Nej,
vi pratar
i Tjeckoslovakien.
Ja, vi pratar om Tjeckoslovakien. Det var ju ryssarna och hjältemodet och våra kamrater och så, och barnen fick ju vara med i olika politiska organisationer från att man var liten, och när man inte ville vara med där, för det var ju liksom, alltså man förutsatte ju att alla var med där, det var ju bara så. Och om man då inte ville det, då blev man ju utpekad och man stoppades ju från att studera vidare. Jag kom ju aldrig så långt, men jag vet ju våra vänners barn att de, alltså man fick ju till exempel inte studera på universitetet, man kanske inte ens fick gå vidare till gymnasiet därför att man var politiskt olämplig.
Men minns du någon känsla som, för jag tänker när du är liten, när man är barn, men sådana känsla av och när ni var jagade?
Ja, alltså det var ju sådär, det sista året innan vi skulle åka, eller innan vi lämnade Tjeckoslovakien, då var det ju sådär att man fick ju gå på bio med skolan för att man fick ju se de här propagandafilmerna som handlade mycket om det hjältemodiga Sovjet och fantastiska kolchoser och där man liksom arbetade och ja. Men de här propagandafilmerna ville ju inte min pappa att jag skulle gå och se. Hon tyckte det var bortkastad tid och värdelöst. Så att han sjukanmälde ju mig. Så det var ju mycket så här tandläkarbesök och olika hälsokontroller och så. För det gick ju inte att säga så här, jag vill inte att Katarina ska gå med. Utan man var ju tvungen att ha ett skäl.
Hade man fått ögonen extra på sig då? Om man hade
liksom... Jo, men det hade man ju ändå.
Ah, okay.
Vi hade ju en granne som bodde lägenheten bredvid, och i hennes lägenhet, det var en liten grå tant, och i hennes etta, då var ju en sambandscentral för spionaget då, eller spionaget ska jag inte säga, för säkerhetspolisen. Så där satt de ju och liksom bevakade vår familj helt enkelt hemma.
Men din känsla, för du säger att pappa gjorde det och så, men hur kände du? Nej, själv? Märkte du det eller tänkte du?
Ja gud, ja, man var ju ständigt medveten om det. Det stod ju en bil med säkerhetspolis utanför vår port och de stod ju där 24/7 liksom.
Så hur stod det i paritet till den eventuella risken som er familj... För det påminner, eller det är ju sån här filmen De andra, tror jag den heter, någon östtysk film också. Där,
ja,
den
det, men så var det ju. Det men var precis så.
Det måste ha gått otroligt mycket tid, pengar, energi att liksom lyssna av och träda på. Vad var hotet? Vad bestod hotet i?
Hotet bestod i att man var subversiv på något sätt, att man var omstörtande och att man kunde påverka människor till att inte tycka de rätta tankarna. Och
frihet,
så att människor så småningom skulle göra uppror. Man kanske skulle fly. Man skulle inte vara lydig. Man skulle inte liksom vara inne i den rätta värdegrunden. Nu pratar vi om Sverige.
Ja, faktiskt.
Nej, men att det var ju hotfullt såklart med några som inte rättade in sig i ledet.
Ja.
Och att man hade åsikter som så småningom kunde då på något sätt störta den här regimen, vilket som till slut skedde också.
Ja.
Därför att det är en regim som är osund och som de någonstans kanske tror att de innerst inne faktiskt vet att det här funkar ju inte. Att vi kan ju inte förtrycka människor från att inte få skriva vad de vill, göra den musik de vill. För det var ju, du måste ju tänka på att det var ju väldigt filtrerat med vad man fick göra, vad man ansåg var lämpligt.
Ja.
Till exempel amerikansk musik eller vad det nu var, liksom, eller kultur eller böcker som man skrev, det var ju inte lämpligt. Vissa människor var helt enkelt inte lämpliga som individer. Och där, alltså, när man börjar dra de gränserna, det är därför jag reagerar så starkt när man till exempel rensar ut böcker från bibliotek eller inte köper in vissa böcker, även om det är liksom en utrensning som är, ja, man skyller på att böckerna är gamla och så, och det har jag full respekt för, att så kan det vara, absolut. Men att man börjar liksom begränsa utbudet av kultur på något sätt, det är ju en väldigt farlig väg att gå.
Men trodde regimen i Tjeckoslovakien där från 68 en bit att de skulle lyckas? För det är ju som du säger, de här tätningarna, de här luckorna in mot friheten, ut mot friheten, de går ju liksom inte att täta mer än tillfälligt över tid.
Nej.
Hur resonerar de, tror du? Vi kommer lösa det här, eller?
Nej, men alltså, du måste ju förstå en sak, att de här totalitära ideologierna, de har ju ett enormt kontrollbehov. De vill ju kuva folket, och Nordkorea är ju ett sånt, kanske det värsta exemplet.
Ja.
Man vill ha total kontroll över folket, och det fria sinnet, eller vad ska man säga, tankens frihet, det är ju det största hotet. Det är därför Orwell är en sån klassisk författare, därför att han beskriver ju det där på ett sånt fantastiskt tidlöst sätt.
Ja.
Och när tankens frihet begränsas och kväses, då uppstår ju det här hotet mot dem, mot en diktator helt enkelt. Det är ju det diktatur går ut på, att alla ska tycka som du bestämmer helt och hållet över alla människor, alla är dina undersåtar, ingen får avvika. Och det är som att en liten maska går i en stickad tröja, du vet, du drar i den och plötsligt så har du liksom repat upp tröjan.
Ja.
Så du måste liksom täta maskan, och det räcker ju med en sån liten, det kan räcka med en enda människa. Och du kan ju se Rosa Parks till exempel, eller den här prästen i Rumänien som gjorde att Ceausescu störtades. Det är oftast enskilda människor, det är gnistor som tänder eldar.
Ja.
Och det här vet ju diktaturer om. De vet ju hur farligt det är med den här typen av opposition, och därför så ska den här oppositionen tystas. Dessutom så vill man ju skapa en bild av att alla är nöjda och lyckliga med det här. Att man faktiskt är tillfreds med hur det är. För en diktator vill ju gärna också vara älskad. Det är ju alla diktatorers, det är en röd tråd i alla diktatorers liksom, vad ska man säga, självbild eller varumärke. Det är att det här är vad människor vill ha.
Ja, det för att det ska funka, ja, så måste folk uppskatta
det
i någon mening.
Så det är klart att om det kommer en uppstuds i individer med någon slags tidskrift eller bok, eller sätter igång och gör protestsånger där han liksom sjunger om hur han känner sig förtryckt, så det blir ju liksom en otrolig spricka i den här grandiosa självbilden av att alla är så lyckliga och fantastiska.
Du som har varit med om allt sånt här, då varit förföljd och fått familjerna flytt och så, har du någon din förståelse för de som flyr idag?
Ja, men naturligtvis har jag det. Jag har enorm förståelse för det, och jag ser ju också att världen består av rätt många länder där friheten är kraftigt beskuren och där man faktiskt förföljs. Till exempel de länder där kvinnor inte får vara fria, och det är ju, kvinnorna är ju de som far mest illa i världen, kan man väl säga. De förtrycks ju och deras frihet begränsas på olika sätt. Men såklart även män, alltså alla är medborgare. Jag såg ju till exempel, om det var Iran eller Irak vet inte riktigt, men det var väl någon popgrupp där som hade sjungit något olämpligt. Man hädar, man kanske, idag är det ju religion väldigt mycket som är anledningen till att man blir förföljd, att man inte faktiskt tillerkänner sig till en viss religion och därför blir förföljd. Så att jag har ju absolut förståelse för det, att man söker sig till friheten. Och det så kallade väst har ju varit frihetens, eller det har varit en fristad i väst, därför att vi har haft demokratier i Europa och i USA och så, att det har varit liksom Australien, den västvärlden som vi då, om man ska säga det med ett täckande, eller vad heter det, om man ska sammanfatta det. Här har vi ju då på något sätt kommit fram till att nej, men diktaturen funkar ju inte, demokratin är ju bättre. Och därför kan jag tycka det är speciellt oroväckande att det friheten börjar på något sätt urholkas lite smått även här.
Mm.
Jag tycker det är en väldigt, väldigt oroväckande utveckling.
Hur menar du?
Nej, jag menar på att man just begränsar människors yttrandefrihet och tryckfrihet, att man säger att det här är inte en bra åsikt. Jag tycker det här, alltså du får inte tycka så, du får inte opponera dig, du får inte kritisera samhället. Att man tycker att någonting inte fungerar i samhället. Då, och så höjer man sin röst och så kritiserar man, och då blir man stämplad som en kanske olämplig person, att man har opponerat sig. Ja, men om vi bara tar till exempel det här med genus som har varit väldigt stort i Sverige, att man pratar om genus, ja, att allting ska på något sätt vara genuscertifierat och genus, att det ska liksom gå genomgående, att man ska vara medveten om könsskillnaderna. Och jag kan tycka att det är väldigt bra till en början att man blir medveten om de här stereotypa könsrollerna, att män och kvinnor på något sätt inordnas enbart utifrån sitt kön. Jag tycker ursprungsidén är liksom bra från början, men sen så slår det över i någonting som blir osunt. Och då kanske en person som ifrågasätter, ja, men säg på en kommun, varför ska vi göra på det här sättet? Det här verkar ju inte klokt, säg att man har något tokigt genusprojekt. Mm. Ja, men då blir den här personen ifrågasatt och kanske utfryst och kanske till slut blir av med sitt arbete, därför att man får inte ifrågasätta. Det blir som någon slags ja, ett sekttänkande som jag kan tycka är farligt. Mm.
Men jag tror att det där är ganska mycket en det handlar ju om folks feghet.
Ja.
Alltså folk är fega. Det är därför som de som opponerar sig, de får rätt mycket stryk, och det ser många andra, och därför vågar allt färre tycka annorlunda än vad massan gör.
Nej, men så här är det, tror jag, i Sverige. Dels så pratar man ju ofta om att Sverige är fredsskadat. Vi har inte haft något krig här på flera hundra år.
Vi får skapa våra konflikter.
Ja, men vi skapar våra konflikter. Men vänta nu här. Alltså, att det är fredsskadat på det sättet att vi har inte haft ett krig. Visserligen var ju Sverige, alltså Sverige stod utanför andra världskriget, men Sverige blev ju påverkat också. Det var ju ransonering och så, men det var ju liksom ändå inte, kriget var ju inte här inom landets gränser. Nej. Men sen har jag en annan teori kring den här fegheten, eller det här med att alla ska tycka lika, och det är att svenskarna har haft ett väldigt väl fungerande samhälle där man har kunnat vara överens om saker, därför att de flesta har varit överens om rätt bra saker. Mm. Och man har liksom kommit fram tillsammans till att så här, nej, men vi gör så här, det här fungerar bra. Och då har det liksom inte riktigt funnits någon anledning att opponera sig. Och den som har opponerat sig har kanske varit någon slags tokig bråkstake, vad vet jag. Men sen när saker faktiskt börjar gå sämre och det finns en anledning att opponera sig, då är man fortfarande kvar i det gamla. Man har så här tröga processer, man har liksom inte riktigt hängt med att det har gått väldigt fort, att saker och ting har försämrats. Och då kanske det finns en anledning att kritisera, men då är man kvar i det här att alla ska hålla med varandra. Mm. Förstår du vad jag tänker?
Mm. Mm. Men jag återgår bara till när du kom till Sverige då. Det var ju då, eller är då, ett fritt land i väst även 1974. Men hur stor var skillnaden, kommer du ihåg, när du kom hit som 10-åring? Vad det var som var?
Åh, jag tyckte det var en enorm skillnad. Vi kom ju först till Tyskland. Vi åkte ju bil, så att vi åkte ju bil från Prag först till Tyskland. Och det var som att allting fick färg. Det var som att Prag var grått och öst var grått, eller Centraleuropa då som det är. Medans Tyskland då, Hamburg till exempel, att det var som att det var färger. Man gick in och så var det en leksaksavdelning, och det var ju barn då, så det är klart att jag tittade ju på leksakerna. Och det var Barbie-dockor och det var gosedjur, och allting var liksom färg, och det var ju mat. Maten smakade, det fanns ju ett utbud av mat som var så mycket större. Ja. Så att allting smakade och doftade, det var mitt intryck. Och så var, och så var man fri liksom. Det var en känsla av att luften var liksom lättare att andas på något sätt.
Ja.
Vi bodde ju på en väldigt grå gata i Prag i och för sig, men det var liksom inte det, utan det var mer att allting fick färg. Och jag kommer ihåg, det var så tydligt, och att jag kunde slappna av. För ni ska också komma ihåg en sak, jag var ju på något sätt, alltså som barn så satt jag lite på dubbla stolar, därför att min mamma kom ju från Ryssland, så att jag kunde ju ryska, och vi hade ju ryska i skolan, men jag kunde ju redan ryska, så jag hade ju liksom högst betyg i ryska. Det var ju för mig, medan de andra skolkamraterna satt och tragglade, så kunde jag pratade ju flytande ryska, jag kunde läsa och alltihopa, så jag behövde egentligen inte lära mig.
Maktens för mig, språk i någon mening då?
Ja, och samtidigt så hatade ju folk ryssar. De hatade det ryska språket, att det var obligatoriskt i skolan. Ni förstår ju, alltså, det var så här, säg att Sverige blev ockuperat av, vad vet jag, Saudiarabien, så skulle ni vara tvungna att sitta och lära er liksom arabiska i skolan. Ni skulle ju avsky det språket. Det skulle ju vara förövarna som tog liksom Sverige. Och så skulle ni ändå vara tvungna att liksom läsa de arabiska böckerna och liksom lära er. Ja. Så att alla ungarna hatade ju ryskan. Ja. Medan jag kunde ju ryska. Så att det var ju, men jag fick inte prata det på gatorna för folk var ju aggressiva. Hörde de att man pratade ryska så kunde de ju bli förbannade. Jag fick ju veta när jag var liten, så här, Katarina, du får inte prata ryska på gatan så folk hör. För folk är arga på ryssen. Så att folk var liksom arga på mig, tyckte jag, som barn, som en väldigt splittrad roll.
Ja.
Att kunna ryska, att vara halvryss, veta att alla hatar ryssarna, men i skolan var bäst på det språket. Förstår ni vilken, ja, liksom... Ja, ja, ja.
Men det var ingen förmildrande omständighet för diktaturen att gå liksom varsammare framåt er, att din mamma var ryska. Din pappa var fortfarande ett hot. Hon hade ingen verkan på honom, ansåg de, i sina bilar.
Nej, men alltså diktaturen använde sig av de människorna som de hade nytta av. Och de hade ju nytta av min mamma, för min mamma är forskare. Så min mamma fick ju sitta och översätta.
Ah, okay.
Hon fick ju sitta inofficiellt översätta planerna till metron som skulle byggas, till Prags tunnelbana. Det här var ju sån här pinsam politisk sak om det skulle komma fram. Så att det var ju sekretess och tystnadsplikt. Så att de hatade ju min familj, men samtidigt hade de väldigt stor nytta av den. Och eftersom mina föräldrar var arbetslösa så tog de ju emot uppdraget.
Ja, såklart. Ja, då fattar jag.
Som egentligen inte hade någonting med politik att göra. Så att det är klart att det var en fördel att kunna ryska.
Hur är dina känslor för Tjeckien och Prag idag?
Och det är ju så märkligt. Jag höll på att skriva ett inlägg som hette att aldrig höra hemma någonstans. Och någonstans blir det så här, när man rycks upp med rötterna som barn och får flytta till ett annat land, det kanske du känner igen, så är man liksom hemma lite överallt, men samtidigt ingenstans. Det finns liksom ingenting som är riktigt ens hem. För här i Sverige är jag tjeckisk, även om jag är väldigt svensk såklart, men så är jag ju ändå inte helt svensk, utan jag har ju mina tjeckiska rötter.
Ja.
Och när jag kommer tillbaka till Prag så är jag då den försvenskade tjecken som på något sätt har varit någon annanstans och som pratar ett annat språk, och de betraktar ju inte mig som en av dem heller. Även om jag är deras så är jag ändå främmande. Så att hur jag än reser och hur jag än gör så har jag inte riktigt några rötter någonstans. Men ju äldre jag blir, desto mer känner jag mig faktiskt hemma i Prag. Jag var ju inte där på väldigt många år, vi fick ju inte åka tillbaka. Det här med att man är politisk flykting och har fått politisk asyl i ett land och har blivit fråntagen sitt medborgarskap, som min pappa blev, det innebär ju att man inte får återvända. Så att vi kunde inte komma tillbaka förrän efter samhällsrevolutionen 1989.
Okej, 15 år ungefär.
Ja, precis. Så på de 15 åren så då har man ju blivit väldigt... Som en försvarsmekanism kanske, var ju tvungen att lägga undan mina känslor för mitt ursprung.
Jag förstår att det måste ha funnits mycket rädsla under den här tiden såklart. Men när man läser texter och så, och intervjuer och sådär där du har varit med, så beskriver du en rädsla i Sverige också.
En rädsla för?
Ja, en rädsla. Du vill... beväpna dig, eller vad var det jag läste någonting om?
Att, nej, alltså rädsla.
Skjuter va?
Nej, det är ju sportskytt.
Han gillar vapen nämligen.
Han gillar vapen, tror
du. Du gillar vapen. Ja. Jag älskar vapen. Det har ju varit ett intresse för mig sedan jag var liten, så att jag har ju alltid varit intresserad av vapen. Sen har jag aldrig tänkt att det skulle vara en försvarsgrej, utan det har ju varit mera ett intresse bara så.
Det var länge sedan jag hörde meningen. Jag älskar vapen. Du undrar.
Nej, men alltså,
jag fattar vad du menar.
Jag menar att jag älskar vapen så, men jag tycker att skytte är en intressant sport. Jag har ju alltid gillat det. Det kan man inte rå för.
Du har alltid varit och skjutit alltså.
Alltså jag har skjutit luftgevär sedan jag var barn, så att jag har alltid gillat det.
Men vad skjuter du med idag?
Idag så är jag med i en sportskytteklubb, dynamiskt skytte, IPSC som det heter.
Men vad är det energi? Är det liksom som att stå och banka på en sandsäck i källaren? Är det den känslan? Jag är bara lite, för jag känner att jag behöver något sånt. Får man ut lite?
Ja, det får man. Det får man. Ja, det är adrenalin och det är koncentration. Det är väldigt mycket fokus. Ja, det är väldigt mycket lek. Därför att en tävling är ju lek. Man ska ju pricka och det är olika stationer. Och så får man liksom ligga på mage eller stå på knä. Och så måste man skjuta genom det väggar. Det är liksom man har byggt upp som en... hur ska jag förklara?
Men Måla, alltså, får du liksom en inre bild för
det? Det är som att leka lite tjuv på ris. Nej, det är det inte såklart. Man jagar ju inte en person. Men ja, man får ut en...
Ilskan mot kulturchefer och sånt, kan du sikta?
Nej, det här är vad människor vill få det till. Men det får,
nej, jag försöker inte få det till någonting, jag bara ställer frågan.
Nej, nej, så funkar det inte.
Nej, jag går till mig själv.
Ja. Nej, men det finns ju, jag tycker vapen, alltså det, ja, det låter ju alldeles tokigt.
Det är det som är så roligt.
Nej, det låter inte, jag är bara nyfiken. Ja, det är väl inte tokigare än någonting annat. Men att spela innebandy och slå varandra på småbenen med plastklubbor.
Nej, men alltså
eller vad
är det så, här är det ju. Jag har ju aldrig tyckt att människor ska ge sig utan motstånd. Och nu pratar faktiskt inte jag om vapen och skytte, utan jag pratar generellt när du sa så här, du vill beväpna dig och så. Det handlar inte så mycket om det. Jag tycker det finns en väldigt farlig bild som har utmålats egentligen om kvinnor och självförsvar och våld och så, att man inte ska göra motstånd faktiskt. Det är väldigt, jag undrar var det kommer ifrån. Att det är farligt att göra motstånd. Och då menar jag om man till exempel blir attackerad och utsatt för ett sexuellt övergrepp.
Det är klart man ska sparka mellan ben och allt. Eller?
Ja, men det finns också en utbredd bild av att det är farligt att göra motstånd, därför att då riskerar man mycket mer. Aha, okay. Och att det är, ja, man riskerar att bli skadad, och att det är bättre att vara passiv, att det är bättre att låta bli, att man inte har en chans. Och jag tycker att det är skadligt. Den bilden vill jag motverka. För att det finns faktiskt undersökningar som visar att en kvinna som försvarar sig, att hon har ju mycket, mycket större chans att klara sig. Även om hon sen kanske blir skadad, så har hon ändå en mycket, mycket större chans att avvärja ett övergrepp. Vad det gäller att skydda sig, så vet jag till exempel att sådana här färgsprayer, larm och sånt, att det är en ökande marknad för att människor känner sig otrygga. Nu pratar inte jag om att folk ska gå omkring och skjuta. Det har blivit en så vulgariserad bild. När jag sa det där med vapen så blev det så...
Men det är för att du är kvinna. Men du sa ju så här, alltså, jag lyssnade på det där och kollade, så sa du att allt fler i Sverige beväpnar sig för att man känner sig otrygg.
Mm.
Och då får man bilden, att man går runt med
den bilden, det blev ju lite snett, det vart lite grann så där raljant uttryckt, och det kunde misstolkas, vilket man också gärna gjorde. Man misstolkade det väldigt gärna för att få det till att låta som att jag är någon slags galning.
Vilken tur att du hamnar här så du får berätta då hur du menar.
Ja, precis. Jag menar på att det är klart att människor ser om sitt hus. Sen att man gör det på olika sätt, till exempel skaffar sig ett larm i sitt hus, att man kanske ser över sitt lås, skaffar sig ett personlarm, spray, vad vet jag. Alltså jag läser ju och träffar väldigt många människor som ändå vittnar om det, till exempel om man bor ensligt på en gård. Man skaffar sig jaktlicens för att jaga kanske, men sen kanske man inte jagar så mycket, men man har ju sitt gevär där ändå.
Just det, så kan man ju se då att då är det ungefär 5-6 år tillbaka, så det har ju inte ökat.
Och det har ökat. Det har ökat väldigt mycket.
Då har vi tittat på olika saker i så fall.
Ja, nej, men det har ökat, och det som har hänt
är att... Man tittar hos polismyndigheten, hur mycket licenser de har skrivit ut på 5 års tid. Så ligger det precis likadant. Det berömda året 2015. För många kopplar ju det här som du sa då till att det hade kommit väldigt mycket människor och att otryggheten hade ökat. Då blir ju det här året 2015, man kanske söker sin licens 15, och då borde det synas 2016. Det är mindre 2016 än vad var 2015.
Ja, men jag tror de där siffrorna, jag är inte helt
för
säker på
vem skriver
på
ut
hur
dem?
Man... Ja, men jag är inte helt säker på hur man läser dem heller, för jag vet ju också att poliser har väldigt lång kö på sin licenshandläggning, och att man skriver inte ut dem i den takt som man borde, och att de har väldigt många som ligger och väntar. Så att jag vet inte exakt hur den statistiken, det vågar inte jag svara på alls.
Men missbedömer du din egen makt eller din egen storhet och när du säger saker och ting? För man kan ju höra någonstans att ja, men där kanske jag slarvade lite grann när jag sa det.
Nej, vadå missbedömer min egen makt?
Nej, men att
vad
det blir så, ja, men alltså, det blir ju en ganska stor sak, och att när du uttalar dig.
Vad då menar du? Hur?
Ja, men när du uttalar dig i tjeckisk TV till exempel, eller när du skriver någonting eller så det blir ju oftast ganska det kan bli turbulent, och sen så vet du vill ju gärna kanske gå på gränsen och du utmanar och så.
Men
absolut,
det tror jag är bra att man gör.
Men jag säger ingenting emot det, utan jag bara frågar om du kanske ibland kanske inte inser hur det kan bli, eller hur stort det kan bli av det du gör.
Ja, jag kan väl säga så här. Jag borde kanske ha fokuserat mer på självförsvar i just den aktuella intervjun. Därför att det var egentligen det jag ville prata om. Det var egentligen självförsvaret. Sen att det blev så att jag tog i med vapen. Herregud, alltså jag vet inte. Det är klart att man ibland liksom drämmer till med någonting och tänker inte på hur det kan låta sen.
Kan man kräva lösningar av en sådan person som dig?
Naturligtvis inte. Jag är ju mer som ett lackmuspapper. Jag ser ju, och det är ju också någonting som jag skriver i mina böcker. Som vapendragerskan till exempel. Den boken handlar ju då om kvinnors utsatthet i viss mån. Men också att min huvudkaraktär, hon liksom skannar av samhället. Och hon tänker på vad som händer. Och herregud, de här sakerna som jag pratar om, det är ju någonting, alltså människor träffas och efter 2 minuter så pratar man om det här. Det här är någonting som är på allas läppar och i allas hjärtan och i allas huvuden. Det här är ju, ingen människa går ju fri från de här tankarna. Men sen har vi ju kanske lite olika sätt att se på det. Och vissa tycker si och andra tycker så. Men naturligtvis har ju inte jag liksom några kokboksrecept på att okej, nu fick du sälja den här buljongtärningen, så nu gör vi så här.
Nej, men jag menar att inte att du behöver ha vattentäta lösningar, men kan man inte någonstans kräva av en person som drar ett sånt jäkla media och så stor opinion med sig att vad tycker hon? Hur skulle man göra istället? Hur skulle integrationen fungera? Varför kan man inte säga så?
Jag kommer med massor med lösningar hela tiden. Men saken var den så här att om man nu ska bara gå tillbaka till den här intervjun, så var det så här. Det var en intervju i en väldigt liten webb-tv-kanal. Och det var på tjeckiska och det var i Tjeckien. Och det var en beskrivning av Sverige. Sen har ju det där liksom dragits upp av väldigt stora medier i Sverige. Och det har liksom gjorts en mycket större sak utav det än vad det var. Så att jag fick ju då en roll som jag faktiskt inte hade initialt. Och jag blev pålagd en massa... Jag blev liksom pålagd en massa egenskaper och
du var inte beredd, helt enkelt.
Jag valde ju en annan väg än den gängse, vilket också har gjort det här lite speciellt. För det vanliga i Sverige då, när man får den här typen av drev eller attacker, är att man hukar sig och att man ber om ursäkt och förlåt. Men det valde jag att inte göra, för att jag tycker inte att det var rätt. För att jag vet att jag har rätt. Och därför så valde jag att faktiskt slå tillbaka. Och det är ju väldigt, det är man inte helt van vid i Sverige. Särskilt inte kvinnor som gör det. Men visst finns det bråkiga män och liksom, visst finns det personer som inte bara ger sig. Men att en kvinna som får så mycket skit, att hon faktiskt inte liksom böjer på nacken och säger så här: okej då, nej men okej, så här, det var inte bra, det där var inte lyckat. Det är man inte helt van vid.
Det måste jag fråga, dina pengar. För att
mina pengar.
Ja, dina pengar är ju jätteintressant. Ja, det är klart.
Han är förr, nej,
men jag läste någon, såg en artikel, men det var din före detta man, va? De hade någon studiolägenhet som skulle säljas för, som var värderat till 19 miljoner. Hade du del i det?
Ja, men jag tycker, jag vet inte riktigt. Jag tycker det där blev lite överdrivet, kan jag tycka.
Du kan tycka det.
Ja, det kan jag tycka.
Men är den såld? Men,
nej, den är inte såld. Men det blev ju sommar och på sommaren så sker ju inte så mycket.
Men äger du business. Hälften? Han står ju som ägare.
Ja, han står som ägare.
Men har ni något sidoavtal då?
Ja, vi har en deal.
Så då kan du göra mycket alternativmedia egentligen?
Det skulle man kunna göra, absolut. Men jag har ju ett eget förlag också, Palm Publishing. Och det här förlaget har gett ut då min bok
Vapendragerskan, som vi sitter med.
Vapendragerskan, precis, som är den 10:e Cecilia Lundromanen. Och jag tyckte själv att den blev väldigt snygg, tycker inte du det?
Den är fantastiskt snygg.
Den ser väldigt proffsig och bra ut. Alltså det är ju viktigt att saker och ting är... ser bra.
Varför skulle du inte se? Du menar att det är ett mindre...
Nej, men ibland så tror ju människor att bara för att man liksom har ett eget förlag och att saker och ting blir hafsigt.
Nej, vi ska säga att den ser ut som en riktig bok i alla högsta grad.
Det är en riktig bok. Men så här var det ju att jag var ju på Piratförlaget i många år, hade ett jättebra samarbete och jag gillar jättemycket medarbetarna där och så. Men när det här med tjeckiska intervjun skedde så ville de inte ge ut den här boken som de ansåg hade en problematisk titel. Eller pratar du om vapen och det heter vapendragerskan. Men en vapendragerska har ju egentligen ingenting med vapen att göra, utan det är ju en bundsförvant.
Ja. För de som inte är så jätteinsatta då i det här med förlag och så, då, det är det inte Jan Guillou som står bakom det?
Piratförlaget är ett av de största, alltså alla vill vara där typ.
Vem står bakom
det? De tar in många kända författare. Det är Jan Guillous fru, va?
Ja, det är Ann-Marie Skarp och
ser likadan ut som Jan Guillou för.
Och flera olika. Nej, men nu ska vi inte vara såna.
Nej, men hon, nej men jag bara säger att hon var lik sin man. Det är ju inget.
Men det är ett av de största förlagen i alla fall.
Ja, ett av de större.
Så du lämnar det för att du vill göra eget själv?
Nej, du vill det inte var faktiskt så här att vi nej, men de ville bromsa min bok. De ville inte ge ut den enligt det som var sagt. De ville ge ut den, men de ville inte ge ut den när den skulle komma ut. Och mina böcker kom ut på sommaren. Mm. Och då skulle boken pausa, så vi skulle få se och så här. Och dels har jag inte råd med det, apropå det, apropå för att jag lever ju på mina böcker. Mm. Och dels så vill inte jag svika mina läsare, så då kände jag sådär, nej men det funkar inte för mig längre. Det kanske är dags för oss att gå skilda vägar.
Hur gör man om man bryter ett sånt kontrakt, och kostar det pengar också då?
Nej, det är ju inga kontrakt på det sättet, utan man har ju bokkontrakt. Jag har ju inte kontrakt, jag är ju inte anställd.
Det är bok för bok, va?
Ja, det är bok för bok.
Men måste säga det bara, jag har inte läst den än, det ska jag ju göra. Men att ha en roman om en barnmorska och döpa den till vapendragerskan är ju naturligtvis en guldstjärna i alla möjliga hörn.
Ja, men visst är det bra.
Det är fantastiskt.
Jag tycker det är faktiskt.
Det gillar man alltså.
Ja.
Jag hatar verkligen detta, men vi behöver avsluta.
Ja.
Och jag skulle vilja att du till sist ger Marcus Spiro och mig då, Mikael Strandberg, varsitt sexråd.
Åh, nu, det här, vi har ju inte pratat om sex.
Äntligen.
Alls. Äntligen ska vi prata om väsentligheten.
Ja, nu kommer vi på de viktiga grejerna.
Ja, sexråd, alltså det är så generellt. Sexråd, alltså generella sexråd, så är det bara så här: gör det ni gillar och njut av det, och tyck om er egen kropp och bejaka er partner. Det är liksom så här generella sexråd. Ni får ju vara lite mer specifika.
Ja, men om man
har ni problem med erektion?
Nej, jag vet inte.
Nej, måste vi ha problem? Kan du inte ge oss sexråd utan att
ja,
vi
men då gjorde jag ju det. Ja. Det ska vara ett bejakande sexråd.
Jag kan bli lite mer konkret. Nej, jag är inte klar med den här grejen.
Nej.
Om man börjar upptäcka att man gillar grejer som man nästan är lite skraj för att man gillar.
Ja, men det där är ju
det, kan inte du vet, hålla din hand runt min hals och sen när det är, du vet.
Du gillar strypsex.
Nej,
alltså,
jag har ingen aning, men liksom, när man är inne och tassar, för ofta tror jag att man upptäcker sånt. Jag tror inte att man börjar hänga upp varandra i kedjor och piska varandra blodigt, utan man långsamt upptäcker, men det där verkar. Och sen så testar man, du vet, eller?
Nej, ja, absolut.
Men är allt bara okej? Okay? Ska man kanske bli lite orolig att man vill kvävas när man har sex?
Nej, det där är ju en viss böjelse att man nu vill liksom strypa syret till försel.
Det är ju inte normalt,
finns ju en avvikelse.
Liksom.
Vad kallas det?
Nej, det var, vilken tänker du på?
Är det saddor eller?
Nej, alltså du menar själva BDSM-praktiker,
ja, men,
där man har...
Om man upptäcker, för det är ju en så stor del av ens identitet ändå, sexualiteten. Man tror, man vet ungefär vad man gillar. Vad man, sen upptäcker man kanske, jag pratar åt en vän.
Nej, men man blir ju nyfiken. Det är inte så konstigt att man får impulser, man blir nyfiken. Man kanske läser något eller hör något eller så, och så tänker man så här.
Nej, men man är ju gammal nu, du vet. Det där skulle man upptäcka när man var 20.
Nej. Nu har du helt fel. När man är 20, då är man liksom så pass ny i sexualiteten, så att då är man liksom, då ska man på något sätt upptäcka allt som det har att ge av det där mera basbetonade. Men sen när man börjar bli äldre, det är tvärtom. Det är efter 40 som man börjar upptäcka alla de där lite mer spännande avvikelser.
Ja, okay.
Eller så.
Så det är inte helt
överkurs. Om man är lite mer trygg med sig själv, och att man har liksom landat lite, och att man är lite mer cool, och att man inte blir så himla stressad av saker, utan det är då man ska ge sig in på lite mer outforskad mark, tycker jag.
Ja, bra.
Så att du
jag
har
tar det vidare.
Men det finns ju här har jag ju tagit med de här erotiska böckerna till dig.
Ja, exakt.
Hudhunger, nakenlek och kyssdäkt, som finns i väldigt trevlig pocketform här, som du har fått. Man kan ta med sig de här.
Vi ska säga att det var inte Katarina som gav dem till mig, utan det var jag som tjatade mig till de erotiska berättelserna.
Ja.
Det var faktiskt så det.
De är väldigt bra. Jag kan säga så här, det är, alltså den absolut största frågan som jag får från många människor, det är att de tycker att de inte har tillräckligt med lust, eller att de på något sätt de vill liksom ha mer sex, men de vet inte riktigt
har
hur.
Har de inte fel partner, va?
Men det är inte alltid så, för att man kanske har en massa komplex och man kanske inte är förlöst, eller man kanske kommer från en familj där det har varit tabu och där man har fått lära sig att det är skamligt. Alltså det är ju väldigt mycket sånt, att man har skuldkänslor och att man inte vågar bejaka, och att det kan ju finnas liksom...
Har män också det?
Män, ja.
Men de har också det, fast de vågar
ja,
inte.
Det har de, men det är inte riktigt lika fritt fram att prata om det. För att för män ska ju sex alltid vara så himla enkelt och lätt, och allting ska vara så självklart och naturligt. Men så är det ju inte alltid heller. Utan män har ju jättemycket olika issues och problem också, naturligtvis, som kvinnor. Men det är klart, den kvinnliga sexualiteten, den är ju ännu mera värderande på något sätt. Att man har... Man blir ju stämplad mycket mer som kvinna. En man är ju friare. Ja, de där mönstren går inte ur över en natt.
Det känns som man har hört det sedan 80-talet.
Ja, men det pågår. Det är otroligt tröga processer. Det är
men unga idag är tjejer som ligger runt i de slampor.
Ja, men de kallas för ho och hit och dit. Och liksom, ja, de kan bli utpekade och uthängda. Och nu när vi är sociala medier så kan man bli uthängt på Instagram och Snap och Facebook och Twitter.
Porrhämnder, eller vad är det, några nya grejer?
Ja, olika sexhämnder. Och
dick pic läste jag någonting om här.
Men dick pic är det någonting annat.
Men, är det när man får skicka bilder på sina könsorgan?
Ja, men de gör det. Ja, precis.
En sån härskarteknik. Nej, men alltså att en främmande kar skickade, det är en sextrakasseri.
Nej, men det är ju som att blotta sig fast i tekniken.
Ja, det
är samma
det.
Skit. Varför gör de så? Har du varit med om det?
Ja, jag har varit med om det.
Jag har varit med om främmande att män?
Ja, främmande män.
Varför
jag tror varenda kvinna i princip.
Det är inte roligt egentligen.
Men alla avvikelser hit och dit. Men kan du bli kåt på det eller?
Absolut inte. En främmande snubbe skickar sin penis. Det är klart man inte blir kåt på det. Det blir man ju bara liksom. Vad håller den här personen på med?
Men anmäl
dem jävlarna. Nej, men det är ju så anonymt. Man orkar inte bry sig. Man blir ju lite sådär avtrubbad också. Man tänker så att nu händer ju inte det så ofta, tack och lov. Men jag tror att det händer mer bland ungdomarna faktiskt, vad jag förstår. Och kanske unga tjejer i offentligheten blir mer utsatta.
Ja. Som jag förstod när jag läste det där då, så var det väl att man hade väl...
Förlåt?
Ja, man hade blivit dumpad eller det var liksom en hämndgrej.
Ja, men det är en annan grej, tror jag.
Ja, men nej, att bli en hämndgrej är något annat. Då skickar man inte sin penis, det tror inte jag. Inte riktigt så, utan det här är mer liksom så här, titta på mig och jag är så fantastisk. Men också lite sådär ett slags härskarteknik faktiskt. Att man kanske vill chocka eller, jag vet inte. Jag vet inte vad, jag kan faktiskt inte riktigt analysera det.
Ja, men det är ett sorts övergrepp.
Just i en främmande person, nu pratar inte vi om när man har en relation.
Nej, om man vill skickar, ha en sån bild.
Om man vill ha, ja, och man kanske håller på sexchattar och så, att det blir liksom en del av det. Nu pratar vi om så totalt främmande person som bara skickar sin kuk. Nej, men alltså på riktigt, vad är det?
Sluta med de grejerna.
Ja, lägg ner det. Lägg ner det.
Vad skulle du kalla dem? Eller finns det något?
Äckel
är det. Nej, men är det någon sjukdom? Eller var sätter du in dem någonstans? Sätt dem i ett facket.
Utåtagerande och avvikande faktiskt. Jag tycker att det är stört. Jag tycker att det är ett stört beteende. Det är en sexuell avvikelse, helt klart. Och blottare faktiskt, det är en slags nätblottare.
Ja, det är ju det.
En nätblottare, det är man ju.
Det är en grej vi ska avsluta, jag vet. Men det är bara kort det med blottare. Det är något som man som kille, man, gubbe, aldrig liksom... Egentligen, det är något man hör finns. Men alla tjejer man pratat med har varit med om att och träffa, de verkar vara många.
Och det är väldigt obehagligt. Ja, det är en väldigt manlig sak. Det finns ju olika sexuella avvikelser. Kvinnor
träffar sällan tjejer som står och...
Nej, kvinnor brukar inte visa könet sådär tvångsmässigt. Det finns, men de är väldigt få. Och generellt kan man ju säga att
vart
de här sexuella...
De
Nej, men det har varit någon gammal gumma, tror jag, som blottade sig. Alltså, jag läste om en för sån faktiskt. Men det är väldigt, väldigt sällsynt. Och överhuvudtaget, den typen av sexuella övergrepp, så är det ju mest övervägande manliga förövare faktiskt. Men blottning är ju en obehaglig sak då, för att det börjar med blottning, men sen så brukar det ju då förvärras. Kan
men hur
man
ska
säga.
Man göra som tjej eller kvinna om man möter någon? Ska man bli rädd?
Alltså, man blir väldigt chockad. Jag kommer ihåg när jag var mindre så träffade jag på... Alltså, det kom en gubbe och liksom... som öppnade rocken faktiskt, en sån här klassisk blottare, och där liksom hängde hans bleka penis, och det var så där, man blir så ställd så att man blir liksom helt...
Man hinner inte bli arg ens.
Är det nu du skulle vilja ha vapen?
Nej, absolut inte faktiskt, men jag vet inte riktigt.
De behöver hjälp, man blir...
saken är den att man vet ju aldrig vem som är farlig heller. Nej. Så att man kan inte, jag för mig att jag var bara något så här, jaha, liksom, jag var bara så här, jaha, men det där var ju liksom, det där var inte så mycket att hänga i julgranen.
Han var inte ens upphetsad, gubben.
Nej, men sen så var man ju med om också till exempel att män ringde, så kallade flåsare kallades de. De som ringde och flåsade i luren på den tiden som man höll på, man hade fasta telefoner, så kunde de ju liksom slå upp telefonnummer i telefonkatalogen. Och så, ibland så låtsades de att de företrädde RFSU. Eller så var det, ja, och jag råkade ut för en sån som skulle liksom göra en intervju om sex och bara så här, hej, jag ringer från RFSU. Det där var en ganska känd person faktiskt. Alltså jag tror aldrig de fick fast honom. Men det var många kvinnor som råkade ut för honom.
Var du en offentlig person?
Nej, inte känd, men alltså han var liksom ökänd snarare, ska jag säga. Okay. Inte känd, men ökänd att det var liksom en person som gav sig ut för att ringa från RFSU. Och RFSU ringer ju aldrig och gör den typen av anonyma
flås
undersökningar. Nej, men så började jag fråga så här, ja, men vad då, så här, använder du binda eller tampong, liksom så här, en jättekonstig avvikelse.
Han ville gå in på den.
Äcklig. Ja, jätteäckligt. Men jag råkade ut för en sån, faktiskt blev uppringd och jag kände mig otroligt kränkt efteråt. Jag kände mig bara, alltså det var faktiskt en känsla, en känsla av att ha blivit utnyttjad, att inte ha förstått, liksom, att inte ha fattat, för att han lät så himla seriös först liksom, när han ringde, och att bara liksom blivit lurad och samtidigt på något sätt smutsig och liksom och kränkt.
Det kan ju sabba,
jävligt kränkt alltså.
Sabba relationer till män sen liksom.
Man förstår ju varför en del kvinnor avskyr män, därför att män kan verkligen konsten att bete sig som svin. Det går inte att komma ifrån.
Ska vi säga det då också, att det finns ju även kvinnor som kan bete sig som svin?
Ja, vi måste alltid hålla på att balansera upp det hela.
På olika sätt, och på andra sätt, och på lite mer subtila sätt möjligen.
Kvinnors svinerier är ju inte riktigt lika aggressiva ofta, men de kan vara väl så
förödande.
Förödande, bra uttryck. Vi författare här i författarklubben uttrycker oss bra. Nej, men så att det finns ju väldigt mycket så, och just kanske kvinnor som utnyttjar män, så där finns det ju det här tabuet att männen på något sätt inte vill framstå som svaga, och att då vill man inte, det blir ju liksom dubbelskam. Jaha. Att man har visat sig att man på något sätt har gått med på någonting kanske och inte riktigt vet. Och,
det är nog mörkertalet rejält.
Ja, det tror jag.
Även i partnervåldssammanhang. Det pratas ju jättemycket om just mäns våld mot kvinnor, men att det finns kvinnors våld mot män, det finns ju också. Ja.
Stort tack för att du kom hit,
Katarina. Det var tråkig avslutning, vi måste avsluta med någonting lite roligare.
Vi ska säga det, Vapendragerskan heter nya boken som kom i somras här och finns ute till försäljning på diverse kanaler och mitt annat också, på dina egna kanaler.
Precis, och Katarina Magasin, katarinamagasin.se.
Exakt. Mm. Stort tack för att du kom hit och varmt lycka till i fortsättningen, och så ses vi när våra vägar korsas igen allihopa.
Tack ska du ha.
Tack så mycket, tack.